när vi kör stafett då.
Ja.
Vad gör jag? Mm. Jag står och väntar på att det kommer en, vet du, min lagspelare kommer springandes med en pinne.
Mm.
Sen kan jag fortsätta.
Mm.
Eller så springer jag, vadå, uppvärmningsvarv vid sidan av. Eller springer jag en egen stafett.
Mm.
Vid sidan av.
Och det är så många frågor att ställa sig kring det där också. Hur länge,
konstigt,
man vet ju inte hur lång tid det tar innan någon kommer att lämna över stafettpinnen. Nej. Hur går den där överlämningen med stafettpinnen? Man har ju sett det på OS sånt liksom, att de där pinnarna, de landar inte alltid där de ska landa.
Hej och välkomna till Utvecklingsbar. En podcast där ofärdiga tankar om systemutveckling får fokus en stund. Vi pratar om kod och krav, vi pratar om personer och processer och formatet, det kallar vi för barsamtal. Tjena Kalle.
Hej Ola.
Hur är läget?
Det är bra, tack. Hur
är
det?
Ja, det är fint.
Härligt.
Det är fint. Vi har en liten speciell setup idag.
Vi har det, vi sitter på tåg och vi är inte ensamma.
Nej, vi är inte ensamma. Vi sitter med Malin. Hej Malin.
Hej.
Hur är läget?
Det är bara bra med mig.
Ja.
Härligt.
Malin är kollega till mig och Kalle. Vi sitter nära varandra varje dag och jobbar mycket ihop. Mm. Du programmerar.
Yes. Ja. Det gör jag.
Sen är vi också med oss Peter. Tja Peter.
Hallå.
Hej Peter.
Ja. Peter sitter också väldigt nära oss.
Ja.
Och för er som undrar så programmerar han också.
Ja.
Ja.
Vad händer?
Setupen idag är som du sa Kalle.
Ja.
Det är lite vi är på resande fot.
Ja.
Och det är lite coolt för vi sitter i fyra pers då här vid en ett bord.
Ja, precis. Ja. Sånt som sånt där SJ-tågsbord som ni säkert känner till. Det är ganska lite annorlunda. Det känns lite... Vi är ju vana vid att sitta antingen på ett café kanske eller på vårt kontor eller någonting. Ja. Och så nu sitter vi och så rör vi på oss samtidigt.
Vi har ju bullat upp lite.
Idag,
ja. Ja. Jag har ju en överraskning.
Ja.
Är lite spänd?
Jag är väldigt spänd.
Nu sitter alla och tittar på min överraskning.
Ja, och jag, jag såg ju också att du, vet du, vårt Twitterkonto, Utvecklingsbar, skrev ju nämligen att du hade en överraskning.
Ja.
Såg jag när jag var på väg till tåget och tänkte, nej men nu,
vad händer?
Det här blir spännande. Ja, så att jag har varit spänd.
Nu kommer det här.
Oj.
Vi har ju jämnt och ständigt, höll på att säga, vi sitter ju i en bar, eller hur?
Ja,
vi sitter i en medhavdbar.
En medhavdbar, ja.
Jag har gjort lite cold brew.
Cold brew idag.
Ja.
Wow.
Jag kommer inte ihåg vad det är exakt, vad det är för märke på det här, men det är bryggmalet och det är tips från Stefan, vår kollega.
Okej, vad kul.
Jag frågade honom, hur fan gör man det här med cold brew?
Ja, det är spännande det där.
Ja.
Mm, det är riktigt spännande.
Har du inte den där sockerdrycksflaskan från 70-talet?
Nej, men jag har rest i tiden.
Ja.
Okay. Och hittade den här flaskan, sen reste jag tillbaks. Visst är den fin?
Ja,
riktigt snygg.
Ja, men vi börjar med att servera till våra gäster,
ja,
tycker jag.
Såklart. Ja,
såklart. Och så kör vi alltid damernas först.
Det uppskattas.
Ja.
Dessutom, så varsågod Peter.
Dessutom ser det ju så att Malin har ju redan tjallat. Hon har inte fått något kaffe idag.
Ja.
Det känns som att det är andaktiga jag häller upp här.
Tack, bro.
Ja,
viktigt att ge det till mig då först.
Ja, tycker jag. Ja, men innan vi sätter igång då, så skulle jag väl liksom, kan man skåla i kaffe?
Ja,
det är klart
man kan. Ja, man kan skåla, men det är...
Ja.
Skål.
Ja.
Trevligt.
Skål.
Det låter ingenting om
nej,
de här.
Jag får lägga på skål, ett klirr.
Ja, jag hör det.
Ja.
Skål.
Cold brew tycker jag är spännande. Luktar alltid väldigt gott. Och så har den en annorlunda smak eftersom att det är kallt. Man förväntar sig
ju
när man...
Smakar ju mindre illa än vanligt kaffe.
Ja.
Lite mesig smak skulle jag vilja säga.
Ja, men det är just
det blir
här, när det kyls ner och så ligger och drar länge. Hur länge fick det dra?
Ett dygn.
Ja.
Snyggt,
jag skulle säga att ni har dragit nästan ett dygn. Ja.
Det var faktiskt en klasskamrat till mig, Samuel heter han, som introducerade mig för cold brew för ett och ett halvt år sedan. Jag och min flickvän var över hemma hos han och hans fru då, och käka middag, och då gjorde han cold brew som vi drack efter maten.
Ja.
Det var fruktansvärt gott. Men han köpte så här specialkaffe som så här galet fint kaffe.
Han gick nutta LSD också.
Exakt. Ja. För det skulle bli lite roligare.
Ja.
Ja. Nej. Så det var spännande. Sen dess har jag faktiskt tyckt att det är väldigt kul. Men jag har faktiskt inte tagit mig tid när jag gjort det här. Så alltså, det var kul att du gjorde det.
Ja.
Det uppskattar jag. Härligt. Ja, jag har faktiskt funderat på en grej.
Ja,
ja.
Vad då för något?
Jo, så här. Jag fick ju i mina studier lära mig ganska mycket. Och det var ju alltid samarbete. Vi ska jobba tillsammans. Och så har jag funderat lite på det här liksom. Varför jobbar vi tillsammans?
Mm-hmm.
Varför ska man inte jobba tillsammans? Mm. När ska man jobba tillsammans? Och hur jobbar man tillsammans? Alla de där grejerna. Och vårt företag, Agical, ja, ställde ju faktiskt frågan på det Twitterkontot för ett tag sedan.
Ja.
Om kollektivt kodägarskap. Ja, det vill säga, får, ja, vilka får i ert team ändra på kod?
Ja.
Ställer den återbättrar någon
precis,
rätt,
eller? Det var väldigt uttryckligen så där. Ja. Hur liksom, hur äger ni saker?
Ja.
Alltså vem får ändra val? Får alla ändra allt?
Mm. Och det tänkte jag idag då, hade varit kul att prata om tillsammans med er. Kollektivt ägande.
Okay.
Behöver inte specifikt vara kanske kod, utan saker man gör tillsammans på jobbet. Jag designar ju grejer.
Ja.
Så det har jag upptäckt är ganska viktigt att involvera andra. För att de också känner ett ägandeskap till det vi gör.
Ja. Men jag kastade mig över en grej som hände igår.
Ja, kör.
Det var två stycken jävligt härliga kollegor som jag satt och jobbade med idag.
Ja.
Hon heter Malin och Kalle.
Jaha!
Mm. Och då tänkte jag så här, vad fasken, nu kan ju Kalle få skriva lite.
Ja.
För att det kändes som att just då hade du kommit till så här, men nu tänker jag inte jobba mer med den här designskissen.
Nej,
precis. Och då tänkte jag, men vad fasken, om Kalle sätter sig och skriver så kan Malin få liksom dirigera honom.
Ja.
Så satt vi där, vi och tre pers liksom, och kodade en grupp. Vad hände då Malin?
Fick jag ta över lite och dirigera till vad som skulle skrivas.
Ja.
Det var ju nytt för mig också.
Mm.
I just den koden som vi satt med igår.
Ja, precis. Setup då. Men
det var, jag tycker för mig så var det väldigt lärorikt.
Ja.
Och jag tycker att det var väldigt, väldigt kul.
Men det sättet som vi jobbade på igår, var det någonting som du fick göra på din utbildning? För du läste till webbdesigner.
Webbutvecklare.
Mm. Ja.
Vi har ju parprogrammerat.
Ja.
Men det var ganska nytt och man var inte riktigt liksom, man hade inte kommit in i det riktigt. Så att det var mer diskussion mellan två personer. Och sen är det en som skriver kod.
Mm.
Det var så svårt att skriva kod när man inte riktigt visste vad man skulle skriva.
Mm.
Så det var väl mer först diskussion och sen få ut det. Så inte riktigt att en sitter och bara skriver och en säger ja, men skriv så här eller skriv så här.
Liksom. Mm.
Det som kanske mer typiskt är parprogrammering.
Mm.
Men det har vi gjort.
Mm.
Men det är väl mer nu som man har gjort det på riktigt.
Ja, tycker jag att det är bättre nu då än vad det var.
Absolut.
Ja.
Mm. Absolut.
Jag tycker att distinktionen blir lite tydlig också mellan vad det är att programmera och utveckla. Mm. Och folk tror att jag programmerar och utvecklar.
Ja.
Ja.
Jag menar, det relevanta och intressanta där i diskussionen om vad det är man ska göra.
Mm.
Sen ska man skriva in det i en dator. Jag kan gissa vilket av det som är svårt och viktigt.
Ja, ja, men det är kul att säga, för jag har faktiskt inte reflekterat över det på det sättet.
Nej.
Att så här. Och det är för att jag inte kan programmera. Eller kan. Jag har inte gjort det på den nivån som ni gör. Att säga det så här, vad är det svåra är att skriva koden eller att diskutera vad man ska skriva. Mm. Alltså komma fram till det. Makes sense. Det låter ju som en självklarhet när du säger det på det där sättet. Liksom, vad det är som svårt.
Ja, men det ena rör ju vilken lösning man kommer fram till om den passar. Liksom, om den är bra. Och det andra är en fråga om hur effektivt man kan översätta den till kod. Och förhoppningsvis om man är ett par stycken erfarna personer eller bara väldigt kunniga eller entusiastiska, så är det relativt lätt att få det till kod det man tänker ut.
Mm.
Så det är liksom det här väldigt första rätt så lilla hindret. Sen kan man väl excellera i det också, vara supersnabb på att skriva allting man tänker.
Mm.
Det har säkert sina fördelar också, men kanske inte lika mycket när man jobbar i grupp.
Nej.
För då ska alla andra hänga med också.
Det måste vara ganska viktigt, kan jag tänka mig. Alltså om man är fler än en och sitter tillsammans, en skriver och man andra är med och är liksom andra piloter. Kan man säga så?
Ja, det tycker jag. Ja. Absolut.
Och kommer med sin input och ställer frågor eller vad det nu kan vara som är passande i läget. Egentligen kan jag lämna det bakom, för jag har en fråga till både dig och Peter och Ola då. Kommer ni ihåg första gången ni programmerade i par eller i grupp, jobbade tillsammans på samma...
Ja, jag kommer ihåg första gången som jag jobbade i par.
Som jobbade
alltså
i par.
Ungefär, jag kommer ihåg tidseran.
Ja.
Hur det var. Och då var det ju för att jag hade kört fast.
Okay.
Så jag kommer specifikt ihåg en situation där jag hade kört fast. Och jag tyckte att jag kunde liksom programmera, jag kunde liksom så här, if och sådär. Och det var så mycket, så en del syntax. Jag kunde liksom skriva en berättelse eller vad man ska uttrycka det.
Mm.
Men jag var ju inte speciellt var inte speciellt duktig. Men så hade jag programmerat mig in i mitt hörn i princip. Då bad jag om hjälp och så bara, nej men min kollega Micke. Så ja, men kan du hjälpa mig här? Han tittar på min kod i kanske en kvart och sen bara, jag fattar inte vad det här gör.
Nej.
Jag bara, men vad fan? Han är jätteduktig. Ja. Hur kan han inte förstå det här? Han bara, men Ola, det är så mycket iffar här och det är så mycket konstiga grejer. Så att, nej. Och jag bara, oj.
Det visade sig att han var inte dålig på att läsa kod. Nej. Det var bara svårt att läsa koden för han var dåligt skriven.
Ja, visst.
Ah. Ja, det var klassiskt.
Det är klassiker. Så att, det tycker jag du får mer eller mindre gratis när du tvingas typ rättfärdiga din kod eller prata om koden och säga så här, men här tänker jag med det här och det här. Och så säger någon annan. Och så bara, jag förstår inte vad du försöker göra, Ola.
Nej.
Okej. Om vi gör så här då. Om vi döper den här saken till det. Om vi istället för att göra den här ifen här gör så här. Ja, men nu börjar liksom det landa.
Mm.
Väldigt, väldigt mycket värt att lufta sina idéer.
Mm.
Det fina uttrycket är liksom att du externaliserar kunskap.
Mm.
Och då förädlar du kunskapen.
Precis. Att lära, det var jag läste någonstans, att lära ut är att lära sig igen.
Mm-hmm.
Det blir väl lite så, man sitter i, tillsammans, man tänker, man skriver och så förklarar man samtidigt kanske vad man gör och då lär man ut sin tanke då, så att säga. Mm. Kanske inte någonting som är nytt eller någonting som någon annan lär sig så, men man lär sig hur den andra tänker och då kanske man tänker om man behöver.
Ja, sen ibland är det så att koden inte nödvändigtvis dålig för att den är svår att läsa. Det kan vara rätt så bra kod, men den kan vara dålig kod för att man ska jobba ihop och förstå den i framtiden. Den kan vara för avancerad för sammanhanget och så här, eller för abstrakt för sammanhanget. Och då kan man vara bra om folk sitter bredvid och har lite jobbigt att hänga med och säger det då. Så får man förenkla det eller förtydliga och kanske inte göra så superabstrakt kod som det kanske inte behövs än till exempel. Eller hitta en bättre abstraktion eller design som är lättare att förstå sig på helt enkelt. För min del, första gången jag programmerade i PAR, det är lite förstört så här. Mm. Det är ju påtvingat för på universitetet så gjorde man det.
Ah, okej. Okay.
I labbar.
Aha.
Och det var ju förstås pinsamt för universitetet och det var jobbigt och alla klagade att man var tvungen att dela dator eftersom det inte fanns tillräckligt med labbdatorer.
Ja.
Så då, jag tror inte det var med flit, eller så var det bara att jag förstod inte det. Men det lät på dem som det var. Ja. Oh, ja. Det blir så. Det är säkert bra. Man lär sig säkert av varandra. Man sa säkert något om det också.
Men, hur kändes det då?
Ja, det känns ju rätt naturligt att förbereda labb ihop med någon annan och försöka lösa en uppgift tillsammans. Mm. För det har väl alltid känts rätt naturligt.
Mm.
För annars är det, om det är nya saker också, då är det så att man väldigt lätt kan köra fast.
Mm.
Om man tänker matteuppgifter, om man tänker någon annan sorts skolarbete bara, det kan vara rätt så lätt att köra fast om det är faktiska saker som ska lösas. Om man inte kommer på lösningen så gör man inte det. Liksom.
Mm, nej.
Det tar jättelång tid innan man plötsligt sitter där. Medan man är, om man är par eller grupp, då brukar ju någon förstått någonting och så kan man diskutera sig fram och förstå hur de andra tänker och förstå hur man ska lösa den sortens uppgift.
Då har vi liksom dragit. Då tycker jag att när man väljer det angreppssättet, att du sitter och programmerar parvis eller triader eller ändå fler, då har du ju någonstans redan där valt att okej, vi äger det här ihop.
Ja.
Och sen så om vi drar åt andra hållet då, som ett ganska vanligt tillvägagångssätt också i skolan, att göra saker och ting solo, liksom helt själv, eller som vi diskuterade också lite grann igår när vi satt och pratade om det här, att jag älskar ju en jämförelse och det är liksom stafett kontra kapprodd.
Ja.
När det sitter en K4-kanot och då är det vi fyra och vi ska vara i synk. Alla, jag älskar den bilden man får. Så, okej, hur ska det här funka? Mm. Alla måste ju fatta vad vi håller på med. Ja,
det räcker med att en är ur synk så kommer det inte gå så bra som
nej.
Det är tänkt.
Alltså, det blir riktigt dåligt om någon gör precis tvärtomrörelse.
Ja.
Eller liksom ligger utanför båten som ett bojsänke. Mm.
Man sitter också i samma båt. Det är ju en fördel egentligen, tänker jag.
Ja,
det blir alltså, själva liknelsen är ju
precis
perfekt på det sättet.
Setupen är ju, liknelsen tycker jag är skitbra. Det finns massvis med saker, men sen så finns det saker som inte funkar. Men det är också roligt att tänka sig, okej, när vi kör stafett då?
Ja.
Vad gör jag? Mm. Jag står och väntar. på att det kommer en, vet du, min lagspelare kommer springandes med en pinne. Mm. Sen kan jag fortsätta. Mm. Eller så springer jag, vadå, uppvärmningsvarv vid sidan av. Eller springer jag en egen stafett vid sidan av.
Och det är så många frågor att ställa sig kring det där också. Hur länge, konstigt, ja. Man vet ju inte hur lång tid det tar innan någon kommer att lämna över stafettpinnen. Nej. Hur går den där överlämningen med stafettpinnen? Man har ju sett det på i OS sånt liksom, att de där pinnarna, de landar inte alltid där de ska landa. Och sånt händer ju liksom. Ja. För det är ju den erfarenheten jag har utav att jobba i grupp. Det är inte att vi sitter i en K4-båt, utan vi kör stafett. Man blir uppdelad i olika typer av teams, alltså liksom vad det nu kan vara. Du fokuserar på det här, du fokuserar på det där. Och sen så ska man bara hoppas på att alla har samma målbild och jobbar mot samma mål.
Att det passar ihop.
Exakt. Och nu har väl vi lyckats komma undan ganska bra. För vi har ju valt strategin, ja, men vi kör stand-ups har vi gjort då i plugget. Så varje dag, eller varje morgon och varje dag innan vi slutar, då berättar vi vad vi gjort och sånt. För då kan man väldigt snabbt fånga upp saker som kanske är ur scope eller något sånt där. Det har funkat någorlunda ändå. Du håller lite med.
Jag bara fnissar till lite för mig själv. Just stand-up på morgonen, ja, liksom, det förstår jag. Men stand-up på eftermiddagen?
En check-out.
Okej, okay. Så varför behöver... Så här, för mig är så här, varför ska du behöva berätta för dina kollegor vad du har gjort? Rimligtvis så ska man väl ha jobbat ihop och vetat vad man har gjort.
Fast du glömde bort att de inte gjorde det.
De gjorde ju inte det, jag vet. Men det så därför stand-up på eftermiddagen känns väldigt onaturligt för mig. Just av den anledningen. Ja. Oj, då gör man inte men det,
som
är enklare.
Det var ju verkligen det som blev grejen liksom. Och sen... Alltså det funkade, men det var ju inte nu så här i efterhand. Jag har jobbat med er en över sommaren och sådär. Så jag ser ju liksom hur otroligt mycket enklare det är att faktiskt jobba ihop på grejer. Ofta. Ja.
Nu får på hugget, Kalle, för nu tar ju Malin sista cold brew.
För du var törstig alltså.
Jag var kaffesugan.
Ta lite till mig. Koffein. Sen får du förlora på borta också.
Nej. Akta datorn.
Jag tycker cold brew är liksom...
Nej, ta du.
Ta du.
Ja. Tackar.
Ja. Cold brew är det som går att stå ut med mest eftersom det är så milt och fint. Men jag är inte så förtjust i kaffe.
Jag är ändå förvånad över att det gled ner så fort.
Men du tyckte det var okej, eller? Ja. Men du dricker inte kaffe annars?
Jo, men jag är inte så förtjust.
Han är bara sällskapssjuk.
Ja, det är det handlar om. Jag tänkte för det. Nej, men var var jag någonstans?
Stand-up, check-out.
Check-out. Nej, jag har jobbat med er en period nu. Ja. Och så det som har slagit mig, så att säga, eller träffat mig hårdast utav det samarbetet som ni har haft under lång tid, det är ju det att när som helst kan vem som helst ställa en fråga om någonting i koden som ni arbetar med.
Ja.
Och det är alltid minst en som vet vad det handlar om.
Ja, just det.
För att alla har jobbat ihop. Man är ju aldrig själv. Och det tycker jag är... Vilket S att ha. Ja, ja. Liksom när man sitter och jobbar ihop, att så här, hörni, jag sitter och kollar på det här nu, jag förstår inte det här, är det någon som kommer ihåg? Eller vad sa vi om det här? Och alla bara ja, och så sitter man och så behövs det, så kommer en ny diskussion, men man gör den tillsammans. Det är fantastiskt.
Jag är lite nyfiken.
Ja.
Malin, hur kändes det liksom att bli inkastad i vår grupp?
Från början?
Ja, så första liksom så här, vad hände? Kan du liksom bara snabbt gå igenom känslorna kanske som forsade?
Livrädd. Ja. Ja. Till en början.
Ja.
Vi skulle ha rakat oss innan, känner jag.
Jag var inte på grund av utseendet. Det var mer på grund av att...
situationen.
Jag var först livrädd över att jag var rädd över att jag skulle behöva prestera väldigt mycket. Och att jag skulle ha mycket press på mig.
Ja.
Men också för att jag visste att nu kommer jag börja med ett kodspråk som jag aldrig har skrivit i förut. Men det var ju ni medvetna om. Så att jag tyckte att jag blev väldigt bra mottagen ändå. Och det började ändå mjukt. Från början så var det ju svårt att hänga med i vad som skedde. Och det var inte bara ny kod, utan det var också nya termer i liksom banksammanhang och sånt där. Som var lite svårt att hänga med på. Men också en sak som jag också har tänkt på var att men så fort det är någon som vill ställa en fråga, som du sa också, att det alltid är någon som är liksom, vad säger man, tillgänglig till att svara. Det ska inte vara så här, men jag svarar om 2-3 minuter, ge mig 5 minuter, utan det är alltid, jag är tillgänglig. Och det är ändå ganska skönt att veta att också att kunna känna att ja, men det är inte en dum fråga oavsett ifall det skulle komma från mig eller om det kommer från en annan kollega som kanske har suttit i ett år eller ja. Fem månader. Också att det är att man får ställa frågor liksom.
Ja.
Och så. Så att det är väl. Jag var livrädd, men det lugnade ner sig ganska snabbt.
Det är ändå
faktiskt.
Skönt att höra.
ja.
Jag hade ju ändå. Jag hade ju hört om sättet ni har alltså, jobbat ja. Ihop och sådär. Jag kände ju till det och så. Men det är någonstans det som förvånade mig, eller som jag hade svårt med att komma ihåg i början var så här liksom, men vem ställer jag frågorna till?
Ja.
Men det spelar ju ingen roll egentligen. Det finns ju ingen. Jag förstår när jag tänker att det här är liksom någon ska ha högsta auktoritet och veta mest och liksom den grejen har ju någonstans plattats ut.
Ja, det är utsmetat.
Ja, för det finns ju ingenting att, jag känner så nu i alla fall, att vinna på att jobba på det sättet.
Nej.
Hårt liksom.
Det är en sån här klassisk grej som jag kanske upplever att organisationer försöker göra det här explicit så de bestämmer vem som är högst eller vem som ska kunna vad eller någonting. Men det är lite fånigt för att i praktiken är det någon som kan vissa saker bättre än andra och som har bättre kontakter och pratar med andra i organisationen och så här. Så det är egentligen hela tiden finns det ju bara en praktisk struktur.
Mm.
Den går ut på så här, okej, vem kan hjälpa till enklast med den här saken och vem kan mest?
Mm.
Det gäller allt.
Ja.
Och den försöker väl låta den regera snarare.
Mm.
Kom ju alltid en dag när någon inte är där.
Mm.
Och då är det oroligt skönt att vara den personen som är borta och veta att de klarar sig ändå.
Ja,
det
kommer lösa sig.
Ja,
och det är också därför vi kanske gillar att det ställs frågor rakt ut, öppet. Alla hör hela gruppen och alla hör svaret. Eller de som råkar vara där. För att då har man alltid den här lilla mängden av överhörning eller folk som verkligen lyssnar, kanske är intresserade.
Mm.
Så att när någon är borta så är det alltid någon som har åtminstone en idé om hur det har gått till. Med rätt stor säkerhet.
Och
det är väldigt effektivt. Så.
Om jag skulle svara på en fråga som ställs, en liksom diskussion som kommer upp. Så kanske inte just handlar om kod utan bara om hur vi tycker att det här ska lösas eller en diskussion liksom.
Ja.
Så redan efter liksom, om en 2-3 veckor så skulle jag ändå känna att det, eller så kände jag ändå att så här, mitt svar skulle ge någonting eller att det skulle betyda någonting.
Absolut.
Inte att, oh, men nej men du har ju börjat för 3 veckor sedan, det är, ditt ord är ingenting liksom.
Nej.
På det sättet så är det väldigt tryggt och man känner sig ändå välkommen och inkluderad.
Ja, jag tror att det är jävligt viktigt och jag ser folk som säger så, men det här är en meritokrati, det vill säga att du måste ha
plopp.
Ja, det är ett töntigt uttryck tycker jag, jag blir förbannad på det, men att så, du måste ha bevisat dig själv, att du kan göra det här. Så bara, varför då?
Du undrar sig, bevisa vad då? Vem bestämmer vilka saker det är som ska bevisas och som räknas då?
Så det är så himla
folk har kunskaper, kom igen.
Ja, och jag vet att det är väldigt, väldigt nyttigt. Jag kan inte tänka på allting samtidigt, det är jag medveten om. Och det kan ingen annan heller. Så det är väldigt skönt att ha någon som tänker på någonting annat, tänker annorlunda och påminner mig om så här, men Ola, glömde du bort att för 3 sekunder sedan så sa du ju det här? Ja, det har jag glömt bort.
Mm.
Ja, och det var ju värt att komma ihåg. Tack så mycket.
Jag tänkte, när Malin sa det där, tänkte jag så här, herregud, när man har jobbat i liksom 10 år och ställt till det och krånglat till det för sig i koden, det man behöver är ju folk som kommer utifrån och frågar varför i helvete det ser ut så här.
Varför ser det ut så här? Vad har ni gjort?
Varför skulle det inte bara gå och göra så här? Och så bara, vänta, det är faktiskt så att det här kan, okej, det kanske fanns en anledning till att vi byggde det så komplext till en början, men den anledningen kan mycket väl vara borta nu. Vi kan ha blivit av med vissa integrationer som vi var tvungna att upprätthålla eller något. Och om att vi inte behöver det längre så kan vi förenkla det jättemycket och bara skriva något som faktiskt går att förstå.
Ja.
Jag kom ju faktiskt förra avsnittet som ni kanske har lyssnat på in, och det är ju det här med aktiv förvaltning. Och
just det
kan man ju direkt kasta in i kontexten som du precis pratade om och tänka på. Om ni lyssnar på det så rekommenderar jag att vi lyssnar på det, för det var väldigt trevligt samtal mellan oss.
Ja, det håller jag med om.
Ja.
Då snackar vi lite grann om att ta bort saker.
Ta bort saker. Ja. Vi landar i den biten av vår aktiv förvaltning.
Ja, men vi har väl, vad ska vi kalla det då? Vi har ju två poler.
Mm.
Kallar det liksom för, vadå, stafetten och roddbåten. Ja. Och sen båten. Men det,
ja.
Och som folk kanske förstår så sitter vi bredvid varann.
Ja.
Och i samma rum.
Ja.
Och samma tid. Och det är de två aspekterna som jag tycker spelar störst roll.
Ofta vid samma dator. Eller samma datorer skulle vi säga. Ja. Vi kör någon sorts flytande placering.
Ja, precis. Mm. Och när jag tänker, vissa säger så här, nej men vi jobbar tillsammans. Mm. Så det är samma tidpunkt kan man mena.
Ja.
Och då kan du sitta liksom och jobba i grupp fast på olika platser på jordklotet.
Mm.
Mobbprogrammera eller parprogrammera liksom remote eller på distans. Du kan också sitta på samma plats fast vid olika tidpunkter.
Mm.
Kan man faktiskt göra i skiftarbete.
Mm.
Och det är inte heller så när jag tänker på den här skalan, roddbåten blir så himla lockande för mig, för att det är så mycket saker som jag slipper göra. Och vi pratade också internt i gruppen om ordet tickets.
Ja.
Det känner alla till vad det är förmodligen. Det är någon form av arbetsuppgift som får ett ID i något, oftast ett IT-system.
Ja.
Säg gira eller...
Ett sätt att hålla reda på saker ingen kommer ihåg att man behöver längre.
Så alltså fort jag hör ordet ticket, liksom, det är ungefär som en cleaning woman i någon så här Steve Martin-film. Liksom, någon säger det till honom så han liksom spatt.
Devalvera inte det liksom, biobiljetter lite. Och så.
Nej.
Om man så här, mår dåligt när man ska gå på konsert för att man har en ticket.
Men det var en ticket. En biljett.
Ja.
Ja, nej men så är det. Så att jag, och för när jag hör det uttrycket då vet jag att då börjar vi färdas ifrån ett arbetsmönster som jag är van vid, älskar och värderar väldigt högt så att säga.
Samma mönster igen, att man känner att man måste formalisera någonting, så blir det tickets. Alltså bara för att det ska kunna delas i organisationen och så här. Och sen så tappar man allt det här naturliga i mänsklig kommunikation och det naturliga är att man glömmer bort sånt man inte fokuserar på. Det finns en massa liksom sånt vi har gjort i urminnes tider, så har vi faktiskt gjort saker ihop.
Mm.
Och sen har vi bara gjort det vi kommer ihåg och tycker är viktigt.
Men då tänker jag att jag ska ställa en till fråga, en funderingsfråga på det här. Och det är ju kanske så här, när ska man inte jobba tillsammans?
Finns det såna, folk?
Ja, men finns det sådana tillfällen där det kanske det inte behövs?
Det tycker jag finns.
För att vi sätter oss ju inte alltid direkt bredvid varandra när vi kommer till jobbet och tittar in i samma skärm. Utan ofta så sätter man sig vid sin dator, man börjar på någonting och sen ställs kanske en fråga. Och så kan det vara så att då blir det en liten samling, man jobbar ihop en stund och sen så kanske man sprider sig igen. Det sker liksom, man säger, det sker naturligt som du säger. Det är naturlig kommunikation som startar eller kanske triggar det här sättet att arbeta på för oss. Förmodligen för att det är intränat. Alltså det är liksom, det är en vanlig grej att göra. Men
det är nog så det blir bara.
Ja, kanske.
Men jag ser inte ett problem med det. Och jag tycker inte det är konstigt att jobba för sig själv. Men har det som en övergripande organisationsteori för hur man ska jobba. Att man ska jobba var för sig känns ju jättekonstigt. Man måste ju synka ihop sig på något vis. Och antingen så vet du redan vad folk gör eller du känner varandra så väl. Eller du bara... Så vi gör ju så att vi försöker hålla ner antalet uppgifter som vi jobbar på samtidigt i gruppen. Så då blir den organiserande, drivande faktorn blir okej, nu blev jag färdig. Eller jag eller vi, beroende på vad man satt med. Då. Ibland finns det personliga mejl man svarar på. Det är klart, då sitter man själv och svarar på det. Men vad ska jag göra nu? Då kanske man inte gräver i ticketing-system och försöker hitta någonting som någon har prioriterat. Utan då går man och sätter sig med någon av uppgifterna som gruppen håller på med tillsammans med de som håller på med den. Och så har de kanske problem. Man sitter med dem en stund, så har de problem. De kommer inte vidare. De håller på ut, eller vi håller på att utforska något. Så känner man att okej, jag vill inte utforska den där vägen. Nu tänker jag gå och titta i vad vi brukar logga i de här sammanhangen i drift. Bara för att se hur det funkar i praktiken. Så man jobbar fortfarande samma uppgift. Man bara hoppar av en liten stund och kollar på en annan aspekt. Sen kanske man kommer tillbaka och berättar. Ja. Eller bara berättar att det är faktiskt så att det där anropas aldrig i drift eller något, kanske man kan säga då. Och då kan de andra släppa den här djupkodade analysen, så kanske man bara kan slänga bort koden eller något och så ta sig vidare.
Tror ni det finns något övre tak för hur många man kan vara i ett team för att det här ska fungera effektivt?
Ja, det tror jag.
Vad tror ni det lämnar på någonstans?
Mitt personliga tak är nog på 4.
Ja. Sen blir det för många kockar eller?
Ja.
Det är det.
Jag skulle säga, men det finns ju något tak. Men det beror ju förstås på personligheter och fysikalitet. Hur finns plats för och allt möjligt.
Men det är klart att
det märker man väl. Det borde ligga någonstans mellan 3 och 7.
Mm. Ja.
Men 4 är väl helt klart rimligt. Mm. Det beror också på, men man kan ju tänka sig att det har det folk som verkligen bara är där för att observera.
Mm.
Då kan man ta några till.
Mm. Som brukar jag vara.
Men, ja.
Jag brukar sätta mig och titta för att...
Ja, men det stämmer. Det stämmer. Jag är så jävla hårt kopplad till just programmeringsaktiviteten.
Mm. Ja, vi kanske ska säga det. Jag tittar jättemycket. Det är nästan det jag gör mest. Sitter och observerar och analyserar vad folk gör egentligen.
Mm.
Och sen går bort och gör lite sidanalyser och kommer tillbaka. Och så. Det är väldigt vanligt mest.
Mm.
Jo, och vid de tidpunkter som jag sitter solo, då gör jag kanske en helt annan arbetsuppgift av mer koordinerande karaktär.
Mm.
Det vill säga, okay, vad ska vi göra härnäst?
Mm.
Och sånt. Och då lyssnar jag ju ändå enormt mycket på konversationer. Vilket får mig att tänka på olika typer av aktiviteter inom systemutveckling.
Mm.
Jag tänker främst då på så här, kontrasten mellan kanske systemdesign och programmering.
Mm.
Och sen har vi den här grafiska designen och processdesignen.
Mm.
Där är jag lite oerfaren så att säga hur vi ska väva in den grafiska designen som en gruppaktivitet, gruppägande kanske också. Hur fasiken ska vi äga ett utseende tillsammans?
Ja, den är knepig. Det där har jag gjort en del. Alltså tagit fram grafiska utseenden både under mina studier såklart, men också tillsammans med Agical. Och jag tror att det är ett ganska bra verktyg i mitt fall då, som sitter själv med den här typen av arbete.
Man kan du gör ju det oftast solo.
Sitter jag ju själv och gör skissar på saker, gör skissarna digitala, vad det nu kan vara liksom. Men någonting som jag försöker bli bättre på och som jag ansträngde mig väldigt mycket för ett par veckor sedan bara, det var att så fort jag gjort någonting, istället för att bara sitta och vänta på att någon kanske vill se vad jag gjort, så säger jag, då tar jag bara mina skisser eller jag tar min prototyp och går till den personen och säger, kolla på det här, vad tänker du här? För att ha, och det här är då för feedbackens skull, men utöver det som man får då, det är ju att gemensamt så tittar någon annan på det här och lägger sina åsikter, jag lyssnar på dem, vi gör det vårt, för det är ju ändå vi tillsammans, liksom, jag kommer inte sitta själv och utveckla det här sen, kommer vi göra ihop på något sätt, om det ska utvecklas, och då är det ju bara jättebra om så många som möjligt har hört min tankebana, hur har jag tänkt, jag har fått in era tankebanor kanske, och liksom, då blir det ju på ett sätt liksom gemensamt. Även om man kanske inte, jag själv är den som har gjort styrt så att säga hur det ser ut, så har jag gjort det med påverkan från andra.
Ja.
Och det går ju även ut till de man designat till, oavsett om det kanske är då internt eller externt. Ett vanligt verktyg som UX-are eller UI-designer då kanske, det är ju att man testar sina prototyper och designer på användare.
Mm.
Och då får man ju feedback.
Vi satt ju häromdagen och du pappersprototypade.
Mm.
Och sen så gjorde jag otroligt rudimentära skisser. Jag bara, men det skulle kunna se ut så här. Och den liksom, det var ju typ så här 4 streck och en cirkel.
Mm. Ja, det behöver inte vara avancerat överhuvudtaget.
Och sen så pratade vi så här, ett koncept istället. Okej, så och jag vet det liksom, Peter och jag, du och jag har ju pratat koncept jättemycket.
Ja,
till exempel någonting sånt som du har pushat ganska hårt, som jag uppskattar jättemycket. Att jag till slut förstod vad du menade. Jag kommer inte ihåg, men ungefär så här sa du. Men jag tänker mycket på en arbetsprocess. Ja. Och hur, typ, jag vet inte om du sa det första gången, någonting i stil med var fastnar arbete?
Mm, just det. Vi har lite lustiga tillståndsbeskrivningar.
Och där borde det finnas en lista. Och jag blev ganska provocerad först. Jag bara, vadå för jävla lista? Det ska inte vara en lista där. Mm. Och sen tänkte jag på så här, nej men vad ska det vara, Ola? Kom igen nu då, kommer någonting så här. Gick jag tänkte och sen bara, vad fasken, det är ju en lista där. Eller en hög, eller en hink.
Du tänker som att man ska se var någonstans alla saker i systemet ligger för tillfället, om de rör sig framåt eller inte.
Ja, det var precis det jag tänkte på. Jag tyckte det var så jävla härligt ändå, för att nu är det viktigt. Och sen så när jag förstod också, jag bara så här, vänta ett tag här. Det här passar ganska bra in med värdeströmsanalys.
Mm. Ja, det skulle kunna göra en graf löpande.
Exakt.
Som visar
så då, och då kommer det, okej, då har vi ett koncept. Vi har en samling av saker som ligger någonstans. Så är det ofta i det som vi kallar för en värdeström. Det ska från punkt A till B. Förfinas, raffineras. Ja, det är okej, då har vi lister. Men sen så har vi aktivitetsbaserade vyer, till skillnad från en väldigt avancerad databaseditor.
Ja.
Och liksom, ytterligheterna för mig, det är så här ett Excel-kalkylark. Mm. Otroligt många celler som du skriver någonting. Eller en skålformad knapp som du bara sitter och trycker på.
Ja, där kan jag. Jag kan gå in och provocera lite.
Ja, vill. Tack, det tror jag nog. Ja.
För avancerad databasvy.
Ja.
Det kan man också kalla för aktivitetsbaserat. Om du bara plockar ut precis de fälten som någon vill titta på vid samma tillfälle i databasen i en vy. Så då kan man undra om det verkligen är det man egentligen vill åt när man bygger aktivitetsbaserat.
Nej, jag tänker, jag kom på en rolig metafor. Mixerbord.
Ja.
Mm.
Det finns ju otroligt många rattar, eller hur?
Ja.
Och det är ju en aktivitet att mixa ett ljud.
Ja.
Så att där, jag köper det, som du säger.
Men där, har du lite, där är det intressant. För om du tänker på ett mixerbord, där har du en väldigt generell implementation. Där är det bara så här, du har massa kanaler och sen så har du liksom en matris av justeringar som du kan göra på alla kanalerna. Det är inte alls anpassat för någon specifik sorts tillämpning.
Nej,
mer än ljud.
Ja,
nej. Det är inte gjort så att det här är specifikt för teaterljud.
Nej, eller det här är för, ljud,
utan då, eller till och med om det är musik, för då kan du ge det på att då kommer det till specialgrejer i ljudet någon annanstans som gör det, typ vid effektpedaler för ute hos basisten eller vad det nu kan vara. Det är specialanpassningen liksom.
Mm. Ja.
Då kan man ju undra, okay, men varför gör man då en sån här abstrakt grej där? Jo, men för att den är ju supergenerell och han är ju expert, den som sitter där på skruv upp supergenerell.
Ja,
så han är ju i princip, han är ju utvecklaren som försöker se vad som händer i systemet och se vad som kommer in och vad som ska komma ut.
Mm. Ja.
Så han kanske vill se den här listan av vad är det som pågår i systemet. Liksom.
Ja. Jo, men det vill, mixeransvar vill ju se det. Det ska ju visualiseras. Ja. Alltså, det har ju också, det är någonting som har blivit otroligt så här.
Men han vill inte se effektpedalen. Han vet, det är bara något. Det är ljud på den här kanalen. Det är inte för högt. Ja. Bra. Så, liksom.
Men det har blivit viktigt för mig. Alltså, jag förstod hur viktigt det var för mig att kunna visualisera saker.
Mm-hmm.
Det är samma sak. Jag ställer frågan till dig en gång, Malin. Mm. Så här, bara, förstår du vad jag säger?
Ibland.
Ja.
Men jag förstår det ännu mer när du visualiserar det.
Ja.
Alltså när du till exempel ritar upp det.
Ja.
Som vi också har pratat om. Att det är, jag vet inte varför, men det gör allt så mycket lättare. Alltså, och jag tror att för mig också är det lättare då att man får mer av dina tankar.
Ja, just det.
På vad du faktiskt menar och vill få fram med det du säger.
Mm.
Än att bara prata högt om det.
Mm. Mm.
Och ännu lättare för mig är det ifall jag själv också antingen skriver eller visualiserar det samtidigt.
Mm.
Och förstår.
Ja, alltså en penna och någonting att använda pennan på är ju ett fantastiskt verktyg.
Ja,
absolut.
Det går ju så fruktansvärt snabbt att få vilken tanke eller idé som helst att bli tydlig när man har det.
Ja.
Jag vill liksom att jag ska sitta och beskriva hur jag föreställer mig att någonting skulle kunna se ut i praktiken. Istället för att ta en minut till att bara dra några linjer med blyertspenna. Det behöver inte vara rakt, det behöver inte vara liksom perfekt.
Absolut.
Det ska bara ge en bild utav det jag
en
tänker.
Vision.
En vision, exakt.
Här skulle jag vilja nyansera lite grann.
Ja.
För min erfarenhet är att det är bara ett till sätt att göra sig förstådd.
Mm.
Det är inte nödvändigtvis överlägset någonting annat. Det beror på vad det är som ska kommuniceras, hur bra man är på att kommunicera via den typen och hur bra den som ska ta emot det är på att förstå via den typen av kommunikation.
Ja.
Jag har pratat med Ola och andra kollegor om hur tänker vi på kod?
Ja,
liksom, när vi, och det visar sig att vi har helt olika sätt att ta in det liksom, i hjärnan. Ola är otroligt visuell. Och jag försöker matcha koncept. Alltså att koncept ska passa ihop bra på ett abstrakt vis. Att säga, okej, de här är likartade på korrekt. Och så känner jag liksom in om det är dåligt eller inte. Och det är otroligt flummigt. Och kommuniceras för mig bäst med ord. Men Och sen har vi andra kollegor som Olle som, ja. Som faktiskt är lite mer duktig på koda. Så han tänkte mer eller mindre i abstrakta syntaxträd när han tänker på kod. Vilket är ashäftigt tycker jag.
Jättefascinerande.
Det är det. Ja, verkligen. Imponerande.
Det här kan jag rekommendera att man kan ta sig en liten stund och prata med sina kollegor. Ja. Vad har man för stil? Hur upplever man det? Ja. Hur navigerar man kod?
Mm. Ja, exakt. Och det blev ju uppenbart då när jag förstod det att jag behöver ju ta en paus när jag navigerar kod. Mm. För att jag känner igen mig direkt på formen. Om inte den har ändrats någonsin så att säga, eller sen jag var där senast så vet jag, men det här är där. Då kan jag navigera mellan olika ställen så här jättesnabbt. Medan Peter då behöver så här läsa namnen och sen så passar de ihop. Ja, men jo, gurkor och tomater får vara bredvid varandra. Ja. Det är fint. Så bananer.
Namnar, hierarkier och typer och vilka namngivning och metoder och sånt här blir ju otroligt viktigt då om en konto på något vis ska stämma överens med ett lån eller något. Ja. Vilken abstraktion man nu ska få.
Och Olle liksom, okej, men det här är en for loop och det här är liksom en annan typ av konstruktion. Olika förstås.
For loop, iteration.
Ja, men, ja, exakt. Iteration och det här är liksom reduktion och någonting och det här, jaha.
Det är intressant att jag kan inte riktigt förstå hur Ola navigerar. Jag kan inte riktigt förstå hur Ola gör heller.
Jag fattar inte vad Ola gör. Jag förstår dig, Peter, väldigt väl. För att jag har en mappning till det. Så jag fattar, men Peter tänker typ så här. För mig är det så här, Peter, han är memory. Han måste höra ihop.
Ja, men blir jag ju nyfiken på Malin här. Hur tänker du i kod? Ställa frågan? Ja, men du förstår vad jag menar när jag ställer frågan.
Ja, så där.
Visualiserar du? Alltså, tittar du på form? Eller läser du? Eller har du konstruktionerna i huvudet? Eller finns det något annat sätt finns det något mer sätt som du kan komma på?
Det är nog jätteindividuellt, tror jag. Ja, alltså, jag tror att det är ganska svårt också att sätta ord på hur man läser kod. För att, det är ju någonting som händer i din hjärna. Det är jättesvårt att...
Kan du försöka beskriva, tror du? Har du tänkt tanken någon gång?
Nej, jag har aldrig funderat på det.
om jag och Ola och Olle kom på det så här 20 år. Ja.
Men absolut.
Så jag vet inte ens när jag hittar mitt sätt. Jag vet inte när det definierades.
Finns det ens ett sätt?
Det är Peter som lanserade idén. Och för att vi var frustrerade på varandra. Han tyckte att jag var flaxig och jag tyckte att Peter var trög.
Ja, men det är jättesvårt att...
Men nu vet du beskriva. Att du förmodligen har en stil.
Ja.
Och sen så vet du inte kanske hur den är nu.
Nej, men... precis.
Jag har ingen aning.
Om man ska vara lite så här programledare, så vi kom in på det här från att det här med att det är bra att visualisera. Och det är det. Men just det är så här, egentligen är så att det är bra att komma på alla sätt som man kan, alla variationer på kommunikation som folk gillar och kan behöva.
Ja, och det ligger ju i linje med att man ska presentera någonting för någon. Vem är det man presenterar för? Hur är den personen? Vad har den för finningar här?
Presentationsteknik.
Ja, exakt. det blir lite så då.
Men oftast vet man inte det, så där är det mest någon sorts målgrupp. Men här är när man jobbar ihop, då kanske man faktiskt kan få en väldigt detaljerad bild över hur man förklarar för vissa personer och vad som är snabbast och så. Det är spännande, det bör man ägna sig åt, tror jag. Det är nog kanske inte så många som tänker på att ägna sig åt att lista ut hur man bäst kommunicerar och hur folk gillar att prata och tänka i gruppen.
Ja. Och då tycker jag, då har vi kommit ganska långt i så här, om man ska då ta den här K4-metaforen eller lagmetafor. Så att jag vet ju, jag ser ju på typ Malin, hon blir trött i höger armen, liksom att då behöver jag ju anpassa mitt så här, hon ser så här, men nu börjar Ola liksom flåsa, eller han kommer tappa koncentrationen snart, vilket betyder att då måste vi göra det här. De har kommit långt alltså i hur man känner varandra.
Ja,
och jag tror det här är en så här spännande grej som folk inte fokar så mycket på. Känner varandra som personer och tankesätt och sånt. Folk brukar flumma iväg på lite andra saker där de ska.
Det är väl lite det som är budskapet, varför jag ville prata om det här med er. Just att jag tycker att det är superimponerande att ha fått lära mig och se hur det här funkar i praktiken. Jag har hört om det, men jag har inte testat det själv. Jag har fått se det, jag har fått uppleva det. Mm. Och någonstans så här, Sitter ni hemma, eller när ni sitter på jobbet och jobbar, hur jobbar ni? Testa sitta i en K4-robot tillsammans.
Ja.
Och testa det liksom, för det är...
Att verkligen jobba ihop.
Ja, ja, det är ju en helt annan grej.
Och för att folk inte ska bli galna på oss som håller på med lite mer strukturerat, så kan vi väl berätta att vi kommer ju från liksom, ja, strukturerade sätt att jobba. Det är ju mer så att vi har... Efterhand, ju mer man lär känna varandra, ju mer man jobbar ihop, desto mer kan man skala bort saker, för det här sköts löpande. Som vi har ju till exempel då inga morgonmöten eller stand-ups på morgonen ens, trots att det tycker jag kan vara rimligt. Men det kan vara. Och det är ju för att vi vet att vi tar det löpande, vi kommer se alltid löpande vad som pågår. För om man börjar med en ny uppgift så kommer upp och man frågar alla hela tiden om saker med det man jobbar med, och då vet ju de vad man håller på med.
Ja.
Så varför ska man vänta till nästa dag och berätta vad man gör?
Precis.
Så det är mer en fråga om att man känner varandra så väl att man inte behöver göra vissa saker längre.
Ja. Hörrni, det här har varit supertrevligt, men jag måste dra nu.
Nej, vänta då. Jag undrar vad du hoppas på, vad kommer hända?
Ja, vi sitter ju på väg till Göteborg, och jag hoppas ju på att imorgon torsdag, när våra andra kollegor också dyker upp, att vi kommer ha en trevlig middag tillsammans. Mm. Det var länge sedan vi sågs nu allihopa.
Ja, det var det.
Ja. Känner du? Har du förhoppning?
Även jag vet vad som kommer hända precis före middagen.
Ah.
Jag hoppas att det blir skitkul på den aktiviteten.
Ja. Valin, har du någon förhoppning?
Ja, men mina förhoppningar är väl att jag bara ser fram väldigt mycket mot att umgås med mina kollegor.
Mm.
Mm-hmm.
Peter?
Ja, det är samma.
Det är samma.
Mm. Ja. Därför håller manis.
Det hakar på.
Ja, ja.
Men så det är ju, jag ser fram emot umgänget med kollegorna. Ja. Och sen också, jag vet att vi kommer att köra på lite med lite små projekt som vi har pillat på. Så det ska bli kul att bli inspirerad och se vad folk
härligt
drar iväg.
Jag kom på en till grej, men jag spar den.
Okej. Spännande. Men nu måste jag sticka.
Kalle, du säger så här varje gång.
Ja, jag vet.
Du, vad fan ska du gå nu?
Ja, bistrum.
Okej. Jag köper det, jag hakar på.
Ja, men vänta, innan det, vi måste ju då ta reda på, folk måste bli veta hur de ska kontakta oss.
Okay.
Och det finns ju några sätt. Vi har Twitter, utvecklingsbar, utvecklingsbar där. Instagram, utvecklingsbar. Och du på Twitter är?
Elnestam.
Ja, @Elnestam, och jag är @ckodedesign.
Ja.
Och sen så har vi en mail, utvecklingsbar@agicom.se.
Ja.
Och det är bara att skriva till oss om ni vill någonting, vad som helst.
Ja.
Nu drar vi till bistro.
Nu drar vi snöret.
Ja, nu drar vi snöret.
Ja, tja.
Hej då.
Hej.